ibland behöver möta lite med motstånd och faktiskt ibland lidande för att kunna nå det där målet. För att kunna toppen och se den där vackra utsikten över Hestra och Nissafors och Gnosjö med omnejd. Eller att stå på prispallen eller att nå sitt tidsmål, så behöver man ibland utmana sig själv. Ibland så är det inte alltid. När jag höll på att träna så var mitt favoritpass långa distanspass ute i solen. Men också backintervaller. Jag fick rådet av en mer erfaren. Något pass du ska liksom prioritera så är det just backintervaller. För där får du med dig allting som man nästan behöver. Men det var många gånger, det var slitsamt. Det var inte alltid ett leende på läpparna. Gav resultat. Livet är fullt av prövningar, lidande och motstånd. Jag vet inte om ni har märkt, men att dubbelnogaten kostar 20 spänn. Dubbelnogat är min stora last i livet. Det var bara för något år sedan som de kostade 5 kronor och nu har de fyrdubblats. Och det lidande som jag tvingas uppleva vecka efter vecka i affären för att inhandla min dubbelnogat för 20 kronor, det är inte lätt. Jag städade bilen häromdagen som jag gör vartannat år. I baksätet så hittade jag all oöppnad dubbelnogat. Lyckan och glädjen var helt obeskrivlig. Det finns hopp, det finns en god Gud. Det innehåller som sagt prövning, motstånd och lidande. Och Bibeln och Nya Testamentet och Paulus och Jesus, de försöker aldrig dölja detta. Utan man beskriver det som en naturlig i det kristna livet. Och jag vill läsa Paulus ord ifrån Romarbrevet 8, vers 18. Jag menar att den här tidens lidanden inte kan jämföras med den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Själva skapelsen väntar och längtar efter att Guds barn ska uppenbaras. Skapelsen har blivit lagd under förgängelsen, inte av egen vilja utan genom honom som lade den därunder. Ändå hopp om att även skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Vi vet att hela skapelsen gemensamt fortfarande suckar och våndas. Och inte bara den vi som har fått anden som förstlingsfrukt suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kropps förlossning. I hoppet är vi frälsta, men ett hopp som man ser uppfyllt är ju inte längre något. Vem hoppas på det han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser så väntar vi också uthålligt. Att följa Jesus, han kom och han som på ett sånt radikalt sätt vände upp och ner på värderingar och traditioner, mötte motstånd, lidande, hån och hat. Och han prövades. Människor som väljer att ta sitt lärjungaskap på allvar och att också följa Jesus kommer också på samma sätt riskera att stöta sig mot världen, att liksom det blir en friktion som är ofrånkomlig. Mitt i detta så målar Paulus upp ett hopp som är vars och som vi kan se för fram emot. Han menar att det lidande som människan kan möta här i den här världen, det bleknar i jämförelse med den härlighet och med det fantastiska som väntar. En dag ska uppenbaras fullt ut, den dag Jesus kommer komma tillbaka. Vi ser hur naturen suckar, det är stormar, det är bränder, det är översvämningar, det är värme och katastrofer. Paulus beskriver detta som födslovåndor. Det är smärtsamt för hela skapelsen, men ändå betyder det någonting att något nytt är på gång. Skapelsen suckar. Både allt skapat men också människan. Och vi väntar på den dag då allt ska fullbordas, då all sin frihet. Vi är redan Guds barn. Men vi är inte hemma helt och fullt. Vi lever fortfarande i den här världen. Och i den här världen så längtar vi, gör vi, väntar på att nå vår fullkomliga och fullständiga befrielse. Petrus skriver i ett av sina brev att vår frälsning är förvarad i himlen, redo att uppenbara att vi är frälsta. Det är sant att vi är Guds barn. Det är sant att Guds rike är här och nu. Men det är också sant att vi väntar på att det ska fullbordas, att det ska omnas. Det är nu men ännu inte. Det som redan finns i himlen, det väntar vi på att det en dag ska ge till oss. Att det på riktigt ska få slå rot i våra liv. Att vi ska fortsätta bli en levande avbild av Kristus själv. När Paulus talar om denna härlighet, denna befrielse, så tar han med hela skapelsens framtid. Han talar om en skapelse som kämpar. En skapelse som har blivit oförmögen att helt och fullt nå sitt fulla syfte. Bilden av födslovåndorna, den är smärtsam, men den är också. Det är den smärta som föder fram nytt liv. På samma sätt blir lidandet, motståndet, det svåra i livet som är smärtsamt. Sett med trons ögon så kan det också bli något hoppfullt. Det kan bli en födsloperiod till något nytt som är på gång. Därför stämmer också vi in i skapelsens suckar och vi väntar och vi längtar. Vi suckar inte trots att vi är Guds barn, utan just därför att vi är det. Den heliga ande som bor i varje människa gör oss medvetna om vem Gud är och vad Gud vill att vi ska göra. Skillnaden mellan det Gud vill och det vi var skapade till att vara fullt ut, mot hur vi lever och vi är, den blir smärtsamt tydlig i var och ens liv. Därför växer också frustrationen och vår längtan efter att nå fullkomlighet. Det vi väntar och längtar och det vi suckar och det vi hoppas på, det är ju inte mindre än att människan och hela skapelsen ska befrias från förgänglighet, från synd och ifrån död. Utifrån det så förstår vi att hoppet är ju hjärtslaget i det kristna livet. Hoppet innebär en väntan på något som vi ännu inte kan se fullt. Men Gud har lovat oss full härlighet, han har lovat oss frihet. Någonting som finns tillgängligt i himlen, någonting som vi gång på gång får smaka, får se en liten blick, en liten skymt av. Men så vi väntar och längtar och hoppas på att det snart ska fullkomnas. Det kristna hoppet, det vilar på Gud själv. Och därför kan vi uthärda, därför kan vi vänta, därför kan vi ta ett steg till. Men väntandet är inte passivt, utan vi väntar med uthållighet. Vi väntar i lovsång, i bön. Vi väntar med en blick som söker sig framåt. En blick som liksom anar någonting i horisonten av någon eller något som snart ska komma. Vi väntar och tror att Jesus är på gång. Lite tidigare i Romarbrevet så har Paulus skrivit om de välsignelser som väntar den troende. Men när han nu kommit fram i kapitel 5 och 6 och 7 och 8 ser vi också Paulus erfarenhet av församlingsledare och pastor. Han vet att en del kommer tolka det som han skriver i början som att han menar att ett liv för en troende är ett problemliv. Att allt kommer bli bra bara för att man har vänt sig till Kristus. Så därför vänder han på undervisningen mitt i brevet. Och så säger han och skriver: vi gläder oss. Och han skriver till och med: vi skryter över våra lidande. Han skriver till församlingen att han är fullt medveten om att kristna kommer att fortsätta lida. Kristna kommer fortsätta mötningar. Och lidandet och motståndet och prövningarna inte står i motsats till de välsignelser och det goda som han tidigare har tagit upp. Utan att det hör ihop. Och till och med att lidandet och motstånd kan skapa ännu större välsignelser. Avgörandet för Paulus och hela Nya testamentet är ju på det sätt vi möter livets prövningar. Paulus, han vill att vi tror att det är Gud som kan göra någonting genom svårigheterna. Genom prövningarna. Paulus skriver att lidandet bygger uthållighet. Uthålligheten formar en karaktär. Och ur allt detta så växer ett starkare och djupare hopp på en Gud som är levande och verksam. Och det är en märklig paradox. Det som ser ut att bryta ner människan, det kan faktiskt bygga människan starkare. Och så skickar Paulus med 4 perspektiv på lidandet som är viktigt, tror jag, även för oss att förstå. Paulus är det helt naturligt att lidandet är en del av det kristna livet. När Paulus på sin första missionsresa har grundat en av församlingarna så skickar han med hälsningen att vi måste ha många lidandet för att komma in i Guds rike. Jesus själv var tydlig med att i världen får ni lida. Paulus på ett annat ställe till en annan församling skriver han till och med att lidandet är för en gåva. Han skriver i Filipperbrevet: ni har ju fått nåden att inte bara tro på Kristus utan också att lida för hans skull. Men faktum är att hela Nya testamentet närmare utgår från att lidandet, prövningarna, motståndet, det är en naturlig del i det kristna livet. Gud har gjort oss till hans barn. Vi är hans barn, men vi lever i en värld som på många sätt är fientlig till Jesus och det han står för. Därför kan också hans lärjungar räknar med att också få möta motstånd och liv. Därför skriver Petrus: kära vänner, bli inte förvånade över de många prövningar ni måste gå igenom, för det är vad en troende kan vänta sig. Var istället glada när ni får lida för Kristus skull. Hela hans lidande nu ska ni få jubla av glädje den dagen han kommer tillbaka i makt och härlighet. Det andra Paulus vill skicka med är att Gud kan använda lidandet för sina syften. Jag kände en pastor som tyvärr avled alldeles för tidigt för några år sedan efter att ha drabbats av en cancersjukdom. Han beskrev själv hur sjukdomen drog honom närmare Gud. Hur sjukdomen liksom fördjupade hans erfarenhet av en barmhärtig och Gud. Hur sjukdomen liksom skärpte hans fokus. Hur sjukdomen drog honom närmare in i Guds famn. Lidandet kan vara faktiskt det redskap som drar oss närmare Gud och fördjupar relationen till honom. Men det tredje Paulus vill skicka med dig: vi gläder oss mitt i lidandet, inte över själva lidandet. Och det är otroligt viktigt att se skillnaden. Pastorn som jag pratade om, han var ju aldrig glad över sjukdomen i sig. Han grät över att behöva lämna sin familj allt för tidigt, över smärtan och allt det som han tvingades gå igenom. Paulus uppmanar oss aldrig att kalla det onda för gott. Gud hatar det onda och han har lovat att han ska ut helt och fullt. Men mitt i lidandet, mitt i prövningarna, så utmanar och uppmanar Paulus, Jesus och Gud oss att vända oss Gud mitt i lidandet. Och vi kan glädja oss i prövningarna för vi vet att Gud är med. Och Gud går vid vår sida och Gud kan använda allt till sitt goda syfte. Det är inte lidandet i sig vi gläds och tackar för, utan det är vad Gud kan göra genom det. Det fjärde Paulus vill skicka med det är att lidandet omfattar livets svårigheter. Det är sant att Paulus ofta talar om förföljelsen som de första troende och människor runt om i vår värld får möta. Men hans ord rymmer allt lida som människan kan gå igenom. Ja, men varje gång vi möter motstånd, varje gång vi möter sjukdom, varje gång vi möter förlust eller smärta så påminns vi om den här konflikt som vi är en del av som finns i vår värld. Över Guds fantastiska skapelse att allt är gott möter den fallna världen och så blir vi mitt en del av det. Allt lidande stort blir en del av samma kamp. Men mitt i denna kamp, mitt i detta lidande, mitt i denna prövning så ljuder kanske ett av Bibelns starkaste löften. Vi vet att allt samverkar till det bästa för den som älskar Gud, skriver Paulus i Romarbrevet 8:28. Det är ett löfte som har burit tro generation efter generation efter generation. Vi vet och vi hoppas och vi tror att allt samverkar till det bästa för den som älskar Gud. Det betyder att ingenting som finns i våra liv ligger utanför Guds kontroll. Utanför Guds kärlek. Allt det som vi gör, allt det som människor gör mot oss, det som vi förlorar, det vi lider, det kan Gud använda till något fantastiskt. Hela skapelsen suckar och längtar och människan suckar med skapelsen. Och mitt i denna kamp så lyfter Paulus hoppet. Att det är så mycket större och så mycket vackrare än allt det som vi nu kan se, det som vi nu kan möta. Och hoppet är en fast förtröstan på vem Gud är, på vem han har sagt att han är. Vi är med en. Vi är inte hemma. Men den helige ande i oss, det är ett bevis på att Gud redan har börjat sitt befrielseverk för sin skapelse. Så ett bevis på att Gud kommer fullborda det som han har startat. Så det är en uppmaning och en hälsning från Paulus och från Nya Testamentet. Att vi får leva våra liv i en tidig väntan. Med blicken fäst på Kristus. Han som redan har gått före. Han som har öppnat vägen. Han som går vid vår sida. Och han som en dag kommer välkomna oss. Säga välkommen hem. När lidandet, när prövningen, när det mörka, när det svåra riskerar att trycka ner oss allt för djupt, då får vi vissheten om att hoppet inte får svika, själv bär oss. Och en dag så ska vi tillsammans med varandra men också med hela skapelsen få se Guds härlighet fullt ut, fullbordas och fullkomnas. Så därför behöver vi inte ge upp utan låt oss hålla fast vid hoppet. För det vi väntar på, det är värt precis allt vi ber. Älskade Jesus, för att vi får samlas till gudstjänst. Vi tackar dig för att du är här. Vi tackar dig för att vi får vara dina barn. Vi tackar dig för att du har gett oss den helige ande. Herre, tack att du hör varje suckan, varje klagan, varje rop på hjälp. Varje längtan efter frihet som finns i hela skapelsen, som finns i människor. Herre, på samma sätt som du mötte kvinnan i evangelietexten som vi läste, där du såg henne, du rätade hennes rygg, gav henne en ny framtid, så be att du på samma sätt ska se oss var och en. Du ska gå till oss, Herre, räta på våra ryggar. Lyft våran blick, låt oss se dig som du verkligen är. Och låt oss få möta framtiden, oavsett vad den bär med sig, med blicken fäst på dig. Amen.